podcast från Aftonbladet.
Hallå alla handbollsälskare. Sportbladets handbollspodd är tillbaka med mig, Johan Flink, och dig,
Kent Harry, ja.
Ja, hallå Kent Harry. Hur, ja, lite semifinalpodd tror jag vi kan kalla det här, va? Semifinaler står för dörren.
Ja, ja, lite överallt i världen. Både i Champions League och i Sverige och i Norge och i Danmark också för den delen. Ja,
absolut, och damer och herrar.
Ja, och damerna. Ja. Inte att förglömma.
Nej. Det händer ju att du gör det ibland.
Ja, jag är lite dåligt samvete där ibland. Men så vet jag att du är jättebra på den här biten. Så att jag delegerar gärna lite till dig.
Ja, det är du som har börjat delegera nu mer i den här podden. Nej, jag har kört rätt hårt med dig i veckan här i planeringen, va? Inför podden, med podden.
Ja, det har blivit rätt mycket extra uppgifter.
Ja. Annars då, det känns som det var länge, vi kör ju varannan vecka, men det känns som det var länge sedan. Och det blir det också, för det var väl en måndag, tror jag. Så det är ju nästan tre veckor, ja. Sen blir det ju nästan.
Ja.
Då stod vi inför kvartsfinalerna, satt i Lunds idrottshall, eller idrottshall ska man inte säga.
Ja, just det, vi spelade in där med sportcheferna, Emma och Marcus Lindgren.
På stämmer. Plats där, ja, precis. Ja. Och nu är semifinalerna avverkade. Men vad har du gjort sen senast då?
Ja, du... Jag hade faktiskt förbundskapten i Norge som gäst här över en helg. Det var den förra helgen, ja.
Berge,
där vi var och tittade på, var uppe i Kristianstad och tittade på Kristianstad Hammarby. Sen var vi i Lund på söndagen och tittade på Ystad Lugi där, ja. Och så spelade vi lite golf här i full storm i Beddinge.
Jaha, hur gick det?
Så det, ja, jag körde över honom totalt alltså. Ja.
Men det är din hemmabana, du kan.
Ja, det är ingen som har slatt mig hittills. Och det var som sagt full storm, så han la ner klubborna de sista två hålen. Han orkar inte mer.
Men det, vi kommer säkert komma in på det här med hemmaplan och bortaplan och så när vi snackar kvartsfinaler sen. Har det någon betydelse i golf? Jag kan ju ingenting om golf. Nästan, jag spelade
ja, några under för 10 år. Jo, men det har vi. Är du hemma och spelar på en golfbana så vet du var bunkrarna ligger och var vattnet finns och vilka klubbor du ska använda. Så att jag har en klar förberedning. Jag spelar nästan bara på hemmaplan också. Mot bra motstånd.
Ja, det... Ja, det är bra. Vad har du gjort mer då? Cykeln, är den framme?
Ja, den är faktiskt framme. Jag var ute på min tredje runda i förrgår med min dotter. Ja. Kul att ha henne att cykla med, så jag var tvungen att köpa en cykel till henne också, va? Så att hon kom igång. Så vi var ute på en 4-mils tur.
Ja, okej.
Så det har kommit igång. Så jag har faktiskt också gått min första 18-hålsrunda. Så att ja, alla de här aktiviteterna har kommit igång och
dina vårtecken liksom.
Ja, man ser ljuset i tunneln nu faktiskt.
Ja. Själv har jag varit i München i 2-3 dagar.
Ja, jag vet det. Du har träffat Björn Andersson.
Ja, min gamle tränare faktiskt i Bjärnum. Idag känns det otroligt att han var i Bjärnum i division 5 och sen gick vi upp, så var det en säsong i division 4 början på 90-talet. Sen ringde Bayern München. Han var ju där för dem. Nu är det ju handbollsfolk som lyssnar på den här, men ni kanske har lite koll på Björn Andersson. Han var ju landslagsspelare, spelade VM 74, var en riktigt bra ytterback. Och Bayern München värvade ju honom när de var som bäst, när de i stort sett hade hela det tyska landslaget i mitten på 70-talet. Så att han har ju två Champions League, eller Europacup hette det ju då, titlar. Så han var ju där i mitten på 70-talet och sen så återvände han till Öster då, ja. Han var ju Öster innan dess när Öster var bra. Och ja, sen så la han av. Han fick ju en svår knäskada där redan när han var i Bayern München.
Han gjorde väl inte så många säsonger där i München? Det var väl tre eller något sånt där?
Ja, det var han väl nästan var borta ett. Det var ju, han blev ju nersparkad efter tidigt i sin första Europacupfinal 75. De mötte Leeds och jag vet att han har berättat tidigare någon gång att han tror att de hade käkat något eller gick på några tabletter och sånt, för att han sa det de hade i ögonen när de gick ut till den matchen. Det var något bland det värsta han sett. Så han blev ju brutalt nersparkad och utburen på bår och Tillbringade nog en rätt lång tid på sjukhus där med knät var helt sargat. Det vet jag, han har berättat att...
Ja, jag kommer ihåg de bilderna i nu faktiskt när han blev nedsparkat. Jag såg det matchen.
Ja.
Jag kommer inte ihåg hur det gick och sådär, men jag kommer ihåg just de bilderna och eftersom han var svensk och spelade i Bayern München.
Mm.
Hade de inte... Conny
Torstensson, han var där nog året innan. De vann ju 74, 75, 76 vann Bayern München och Torstensson var med 74 och 75 och Björn då 75. Sen kom han tillbaka, satt på bänken 76. Sen tror jag han lämnade 77. Men av någon sen så la han väl av rätt så tidigt då ändå i slutet på 70-talet och sen pluggade till gympalärare och sådär. Sen så hamnade han i Bjärnum med någon anledning och sen ringde ju då Bayern München 95 tror jag. Och sen byggde
Du är då någon som tränade då Bjärnum?
Ja, precis. Jag stod i mål. Så han var ju med och plockade upp vi som var i den åldern. Det var ju han var väl där när jag var mellan 15 och 20 kan man säga.
Ja, okay. Men vad var orsaken till att han tog med dig till München då?
Ja, de valde ju mellan mig och Oliver Kahn då ju.
Men, ja, okej. Okay. Det är klart det är tuff
konkurrens. Ja, det är mördande konkurrens skulle man kunna säga.
Ja.
Så byggde han ju upp deras... ungdomsverksamhet kan man säga. Vår sportchef där och har plockat fram spelare som Thomas Müller och Filip Lahm, Bastian Schweinsteiger och Holger Bachstub och David Alaba var han också med och tog dit. Och nu idag så är han då scout. Han flyttade hem 2009 och är scout för Bayern München.
Det där var scout. Det är inget dumt jobb. Man kanske skulle fundera på det ändå.
Ja, du kan ju lägga till det på ditt CV. Ja. Om du hinner med det mellan allt podd och
Och golf och cykel och sådär. Han måste ha haft ett fint liv efter sin aktiva karriär. Ja.
Absolut. Och han är ju helt tokig i fotboll. Alltså, dels han åker runt och ser otroligt mycket matcher i hela Europa. Nu blir det mycket fotboll, men det här är rätt så intressant ändå. Till exempel, han berättar ju att en sån som Arjen Robben träffade ju han träffade Robben och hans farsa på en parkeringsplats när Robben var 15-16 år i Holland. Och liksom snackade och då sa hans farsa nej, han ska inte gå till en klubb som Bayern München nu, han ska först gå till en större klubb i Holland och sådär, och sen så gick det ju via PSV och Chelsea och Real Madrid så kom han ju till slut i Bayern München ändå som färdig stjärna. Tevez hade han träffat när han var 15 och han är ju runt och ser alla de här ungdoms-VM och EM och sen så även de har ju honom till att kolla så stora spelare med, han har ju varit på 5 raka VM tror jag. Nu åkte han över till Brasilien i somras och han såg 14 matcher på 16 dagar.
Han måste ju ha en viss näsa för det här och hitta talangerna.
Ja, han är nog väldigt väl ansedd. Han är ju den äldsta av deras scouter. De är 5-6 stycken då som är anställda. Han ser ju otroligt mycket fotboll som åker runt och rent jobbet. Och sen så sa han om hans sambo tillåter det så vill han helst se på fotboll på helgen med och då ser han 4 matcher på lördagen och 4 på söndag framför tvn.
Så berättar han nu. Han är ju mycket värre än vad jag är, det måste jag ju säga.
Ja, han är nog stort vassare än dig faktiskt när det gäller att titta på. Och så berättar han då, för han drog hela, vi gick igenom så hans rese. Han hade rest i år och då så drog han ju det och sen sa ja, sen var jag ju, det var ju inte i år då, men så jag var ju på semester i december med jag och brorsan och så någon kompis, då var de i Italien, då hade de ju sett 6 matcher på 5 dagar. Då var det bara semester, då satt han inte och antecknade. Ja, det är fascinerande, det kommer reportage om det där, jag ska inte dra allt det bästa av det. Men jag var, då var jag såg Bayern München Porto också. 70 000.
Ja, det var en riktig utklassning.
Ja, och jag hade ju faktiskt förmånen, Simon Bank var ju där och det var mer en bonus för mig på min reportageresa, så jag behövde inte ens jobba utan jag satt ihop med Björn. Satt rätt bra kan man ju säga, rätt bra platser.
Det kan jag tänka mig.
Och så säger detta då 70 000 och 5-0 va? Nästan minst det knappt. 5-0 i halvtid.
Ja, 6-1 var det till slut.
Ja, precis. Ja, en upplevelse. Mm. Men nu blev det väldigt mycket fotboll.
Ja, det är snack om att det har blivit en fotbollspodd.
Ja.
Men vi håller oss till handbollen.
Lyssnarna har rasat. Ja, nej, vi hoppas ni är kvar, kära lyssnare. För nu snackar vi handboll. Jag ska dra till Kristianstad idag.
Ja, då jag såg det. Du ska ha någon stand-up comedy där i kväll, eller vad var det?
jag ska bli intervjuad i en stund i varje fall, en 20 minuter där, en stund innan matchen. Norra baren, för er som hinner lyssna på detta, det här läggs väl ut i eftermiddag. Kan ni komma och lyssna om ni skulle av någon anledning tro att det skulle kunna vara intressant?
Ja, det kan dra 1000 personer extra kanske.
Ja.
Men de får väl inte plats
i de matchen? Nej, det kan ju inte dra några extra.
Men de kan väl komma bara och lyssna på dig och sen gå hem? Kan man inte det?
Nej, jag tror inte det, för jag tror att du behöver nog ha biljetter. Det är nog extra dyra biljetter det.
Ja, det kan jag tänka mig.
Nej, det är Hans Banke som är ju ena delen i Bolltroll och Banke. Vår, inte konkurrenter utan kollegor i poddvärlden som ska ställa lite frågor till mig där.
Ja. Ja, jag såg han ut på med det när jag var uppe där och tittade. Såg han på Hammarby. Då höll han på att intervjua Källskaden för detta spelaren som spelar i Sönderjyske nu.
Du har inte fått någon förfrågan då?
Nej. Det går bara till cheferna så här, som var med där.
Det smärtade lite att jag fick frågan innan dig.
Nej, det bjuder jag på.
Det var det egentligen därför jag kom in på München och där innan, att jag missade ju de här sista kvartsfinalerna. Så de såg du, eller?
Ja, jag tittade på
Kristianstad-Hammarby.
Kristianstad-Hammarby, ja. Där det var faktiskt lite match ett tag, tycker jag.
Mm. Men då spelade vi också bara 3-6, förstod jag.
Ja, det var det i slutet där av första halvlek. Jag tror det bara var 12-11 i halvlek till Kristianstad. Och lite nervösa blickar tyckte jag det var ändå från vissa Kristianstad-spelare när de gick ut till halvtidspausen.
Mm.
Men sen faller ju Hammarby helt igenom i början av andra halvlek. Jag menar, deras chans hade ju varit kanske att hänga med en kvart till och då kunde det bli riktiga nerver för Kristianstad-spelare. Men de gjorde en massa tekniska fel där och det var framförallt den största syndaren var ju den största stjärnan i laget på Joel.
Mm.
Så att jag tror han hade sammanlagt den här matchen 10 tekniska fel och hade väl 2 mål på 7 försök och...
Och ändå fick han vara kvar på banan.
Ja, det är det som överraskar mig, att han ändå alltså fick fortsätta spela, att man inte bytte ut honom. Men han har kanske en klausul i sin kontrakt att han får inte bli utbytt. Jag vet inte, men det var märkligt i alla fall.
Du som har varit länge i handbollsvärlden och sådär, finns det någon som har haft något sånt, tror du, i kontraktet någon gång? Har du hört någonting?
Nej, det tror jag inte. Det finns i handboll. Det tror jag inte. Men jag tyckte det var märkligt att han inte fick vila i alla fall 5 minuter.
Jo, för det kan ju räcka liksom, att man får samla sig.
Ja, visst. Naturligtvis ska han vara på planen.
Han har ju inte blivit en usel handbollsspelare bara för att han missar lite. Men just att få samla ihop sig.
Nej, på Joel är för mig främst underhållare när det gäller handboll i Sverige på något sätt.
Mm.
Han är den stora entertainern. Men han hade en dålig match där och då måste han också sitta på bänken.
Mm. Ja, han har väl inte den jag såg då. Det måste vara matchen 4 där, ja. Det var inte heller så framträdande när de spelade upp i Eriksdalshallen.
Nej, det kan ju vara lite så också att Kristianstad hade rätt bra tag på honom. Mm. Och den här fysiken med deras mittförsvar, det passar kanske inte på Joel så där väldigt bra.
Nej. Såg du någonting på Guif RIK?
Ja, det gjorde jag. Och jag får säga att det var den första matchen, det var den bästa matchen jag har sett av Guif den här säsongen. Jag har inte sett så hemskt många, men jag tyckte att de på något sätt imponerade och nu har de ju fått in en stark Robin Andersson.
Mm.
Daniel Ekman tycker jag har tagit otroliga steg framåt sista tiden. Jag tyckte han var en bollflyttare i sidled bara tidigare, men fan vad tuffa satsningar han har nu rakt på mål.
De är rätt lika varandra, de där båda, va?
Ja, men han har snabba ben, Ekman.
Jo, men Robin hade ju det snabba fötter men det har han inte riktigt längre efter alla skador.
Men Robin är en intelligent spelare, så han kan betyda mycket för dem i semifinalen här nu framöver. Sen är Freiman tillbaka efter alla sina skador.
Ja.
Och sen framförallt det viktigaste så la man ner den här målvaktstaktiken.
Man gjorde det, ja.
Ja, man försökte lite i första, men Lukaku kom snabbt in igen, va? Så att... Nu har man gett en målvakt förtroendet och det tror jag kan vara ganska smart av dem.
Ja, det kanske är dina... Du har ju sågat detta vecka efter vecka egentligen.
Jag hoppas att Andreasen och Ekman har tagit åt sig lite grann. Men jag tycker ärligt, alltså, jag tycker det är viktigt att en målvakt får förtroendet. Sen kan man ju byta honom om inte han är bra, va? Men jag tror att målvakter känner det sig. De målvakter jag har haft att jobba med i alla fall.
Jag förstår, Lukau, de körde ju det där då nere i Hamburg också. Och det hade ju inte varit så lyckat där. När, det var ju till och med så att Lukau reagerade och uttalade sig om det.
Ja.
Han var väl ändå diplomatisk, men jag förstod mellan raderna att han tyckte att det var inte så smart, var i fall inte i den matchen i det läget.
Ja. Men i alla fall, de var klart överlägsna RIK den här gången.
Det här är väl ingen gurkburk, eller?
Och då är vi framme, så fick vi våra semifinaler. Kristianstad, Öysta, nu får jag tänka Alingsås Guif, ja. Ja, vad säger du om dem? Ska vi börja med Kristianstad, Öysta?
Ja, men känslan är ju att kanske Kristianstad kommer att vinna, men man ska inte räkna bort Öysta. De har överraskat väldigt mycket den här säsongen. De har ett otroligt självförtroende och de har den här fördelen att de alltid vinner, inget förlorar egentligen, för att och sen har man lite grann fått igång Ibsen här på slutet som kan bli en nyckelspelare i de här semifinalerna. Så att det ska bli spännande att se. Väldigt spännande att se, men Kristianstad är ju favorit, men Ystad kan överraska.
Ja, absolut. Men känns det lite som till exempel att Ystads lite mer konventionella låga försvar passar Kristianstad bättre, Kristianstads 9-meterspelare än kontra Hammarbys kanske?
Jo, absolut. Får de igång de här 9-meterspelarna med det självförtroendet som de hade under en stor del av säsongen, Kristianstad, så får Ystad det väldigt svårt. Men jag tycker att de har darrat lite grann här nu i matcherna mot Hammarby, och de är inte riktigt så uppe som de var ett tag.
Nej.
Och det tror jag mycket, jag tror mycket nyckeln är att Steinbecken kommer igång igen. Han var ju fantastisk ett tag av säsongen, men efter sina skador har han gått ner sig lite grann.
Och i Öysta handlar det ju såklart om Lukas, men också kanske de här lite mer rutinerade då med Anders Persson och Ibsen och
Borgstedt kanske.
Borgstedt,
han gjorde ju en bra match, sista match mot Lugi framförallt. Och det kommer ju krävas att alla de är på topp, absolut.
Ja, precis. Det blir ju lite Norge mot Danmark. Kristianstad har ju sina norrmän och Ystad, nu har de ju gjort sig av med Sjöberg redan och Ibsen försvinner ju, så att lite det här danska, men de har ju Bäger också. Men de har ju ändå haft lite danska genom åren. Ystad. Och då har vi ju fångat det, Norge mot Danmark, och försökt ranka de 10 bästa utländska spelarna i elitserien. Jag som kanske har legat på det lite, men att ha lite sådana listor.
Du gillar de här listorna.
Ja, och mina redaktörer gillar dem också, så att vi kan göra liksom bra grejer på det.
Men det var svårt den här gången, tycker jag, vem som ska veta 2-3 och så vidare. Jag tyckte det var jättesvårt.
Det var svårt, och samtidigt är ju inte konkurrensen mördande till topp 10, det kan man inte påstå. Jag tog ju ut någon bruttolista som jag mejlade där, och det var knappt som man kom upp i 10 namn där som ens skulle kunna vara aktuella från topp 10-listan. Vi hade väl, jag vet inte vad det var, 13,
14. Ja, det var nog 15-16 tror jag.
Men det var det kanske, men det är ju i princip alla nästan.
Ja.
Och väldigt många, den här podden kan väl beskyllas för att vara lite skånecentrerad då och då, men det är ju väldigt många i de skånska lagen också. Det märker vi. Men det är ju nära till kontinenten, så det kanske inte är så konstigt. Å andra sidan har ju Göteborgslagen närmare till Norge, det är rätt mycket norrmän. Jag tror jag ger dig äran och dra listan. Vi börjar bakifrån, så vi bygger upp spänningen, va?
Okej, okay. Då tar vi 10:e plats, har vi placerat Ibsen. En entertainer som sagt, och han kan ju själv avgöra matcher.
Ja. Och har visat nu i slutet att han
Jag tycker det ser så enkelt ut emellanåt när han gör mål, men det är lite upp och ner ändå, va. Vissa matcher kan han misslyckas, men det kan också bero på att han inte har fått riktigt det förtroendet som han har fått nu på slutet.
Nej. Men det är nej.
Ja, en nyckelspelare i den här semifinalen i alla fall.
Är det en lyckad värvning om du ser totalt sett? Vad blir det? Är det 3 år?
Jag tycker inte man har fått ut alls vad man skulle kunna få honom på något sätt. Sen är det kanske att det är svårt också. Man har ett kollektivt spel och han bryter av det här spelet alldeles för ofta.
Mm. Mm.
Och det kan ju också göra att de andra spelarna känner sig otrygga med honom sidan om sig.
Mm. Mm.
Men som handbollsspelare och tekniker och allt det här var en fantastiskt bra spelare.
Men lite för ojämn för att hamna högre upp. Han får nöja sig med en tid.
Ja, och framförallt har han inte haft där, han har inte spelat så jättemycket heller.
Nej.
Förra nu på slutet.
Nej. Så har vi två Malmö-spelare.
Ja, då har vi tagit Stian på 9:e plats. Spelgeniet som du skriver.
Mm.
Men han har inte kommit upp i samma nivå som förra säsongen. Då var han, skulle han kanske varit nummer 1 på listan.
Ja.
Men har slitit lite här emellanåt. Och kanske är det åldern som tar ut sin rätt. Jag vet inte.
Men vad är han? Han är 40 nu.
42 va?
Jag tror
han är 42 år.
Ja.
Och det tror tusan att det är inte så lätt att hålla på med elithandboll då.
Nej. Det är ju så som man knappt tänker att han är norrman heller. Alltså han är ju gift med Bastis dotter va? Och liksom,
ja, gift med Kim ja.
Ja precis, så han har ju ändå sina... Han kommer att bo i Sverige framöver helt enkelt.
Ja, det tror jag. Jag tror vi kommer att höra mycket från honom som tränare framöver. För att jag tycker han är en bra tränarämne. Han är intelligent, handbollsintelligent och bra ledartyp. Så att jag tror vi kommer att föra av honom mycket i framtiden. Mm.
Och sen då på 8:e plats, Petsikosa.
Ja, då vill jag ha honom. Jag vill egentligen ha Martin Berger där. Men jag gav mig där. Men det är lite detsamma som Stian. Han har inte varit lika bra som i fjol han heller.
Nej, men det har ju inte Berger heller.
Nej, det har han kanske inte. Men jag vet ju att Berger är ju väldigt viktig för laget på något sätt. Både på plan och utanför plan. Och det är klart, det vet man inte om de andra spelarna. Så
nej, du har ju bra koll på din öst där. Jag får ju hålla i... tunnarna lite på det
där. Ja. Jo, men Berger är viktig för just
det. Det är han naturligtvis. Alltså, visst, Berger är ju den som närmast hos oss skulle kunna varit med på en 10-lista här någonstans i de nedre regionerna.
Har vi kommit till nu, nummer?
Ja, nu är vi ju på 7:e plats.
7:e plats, då har vi tagit Christian Osalvan i Kristianstad. Också för Norge.
Mm.
Och en spelare som jag tror väldigt mycket på, men han fick en liten dipp där efter sin svåra armbågsskada i höstas. Men han har mycket kvalitet och jag tror han kommer att klittra på den här listan till nästa säsong.
Ja, där finns kvalitet.
Och han är ju faktiskt en viktig spelare för norska landslaget också. Ska man inte glömma.
Nej, han är en av... Han får mycket spel till där, ja.
Ja, det får han. Han är ju en av 4 9-meterspelare som man kommer att satsa på.
Ja. Och sen har vi ju en som man också glömmer kanske att han är utlänning.
Ja, jag räknar egentligen honom som svensk numera. Va? Vi pratar alltså om Roganovic på 6:e plats. Har inte heller nått upp riktigt. Okej, han har gjort sina mål, det har han gjort. Va? Men jag tycker att han har haft lite fel roll i Luge. Han är ingen mittnia. Och vi sa det redan i början av säsongen att... det kommer att bli svårt för honom i år. Han är högernia i mina ögon.
Ja. Men en sån som spelar som väl förmodligen hade toppat den här listan de senaste 7-8 åren.
Ja.
Inte lika framträdande i år. Så att, då får han nöja sig med en nu får jag räkna bara tiden i 8-7. 6:e plats blir det ju. Vi har inte ens numrerat dem här. Nu har vi en Malmö-spelare till. En Balkan-lirare till.
Ja, det är Simic, målvakten i Malmö.
Mm.
Skulle kanske varit nummer 1 på listan om det hade hjälpt bara 6-meterskott och straffkast.
Ja.
Och 7-meterskott. Men tycker han har vissa svagheter på distansskotten som man måste jobba med.
Mm.
Men i alla fall en högt placering får man säga, 5:e plats.
Mm. 4:e.
4:e har vi satt Stojsevski i RIK.
Ja.
Du har ju skrivit själv här i sina bästa stunder kanske 1:a på den här listan.
Mm. Nu har vi sagt på många nu kanske.
Ja, men det är så pass jämnt kan man ju säga i den här listan.
Men lite för ojämn för att vi skulle sätta honom på topp 3. Va? Men vissa matcher man har sett så är han ju riktigt bra. Alltså det finns ju så mycket handbollssinne och känsla där. Så att,
Han är en duktig handbollsspelare.
Mm.
Och då har vi kommit fram till medaljörerna.
Ja. Vem var det som, eller vi ska vi väl säga, det är du och jag tillsammans. Du fick ett, fick en rad namn och så satte du ihop en lista och sen så justerade jag lite. Så att det är vår lista.
Ja, vi har satt Espen Kristensson där, Lugi. En hel del skador den här säsongen har gjort kanske att han inte nått upp till samma nivå som förra säsongen. Men en internationell målvakt och han ska helt enkelt vara på toppen av den här listan.
Ja. Och sen har vi då tvåa.
Ja, tvåan. Kanske årets största överraskning för mig i elitserien. Och därför så fick han också kanske blev han bästa värvning. Vi satte honom etta där.
Nej, vi tvåa bakom Zetterman.
Ja, okej. Det stämmer. Men här får han nöja sig med steget efter ettan så att säga.
Ja, Ingolfsson. Pratar vi om, vi kanske ska säga namnet till honom.
Ingolfsson, ja.
Ingolf.
Helt klart seriens bästa mittsektor.
Mm.
Tyvärr spelar han väl inte så mycket framåt.
För att han... Det är bakåt, nej.
Nej, förlåt. Bakåt. Mm.
Nej, precis. Så det kan man ju också lägga in i någon värdering. Vilket
ja, man gör ju det lite grann.
Man gör det och ibland gör man kanske inte det. Så att det är lite... Vi hade honom högt upp på värvningslistan. Där han faktiskt låg då högre än spelaren vi har som etta här.
Ja, etta har vi ju sagt Christian Björnsson i Kristianstad.
Mm. Ännu normal.
Han har ju varit högklassig under seriespelet.
Mm.
Väldigt stabil. Har väl haft en liten svacka här nu i någon av kvartsfinalerna. I alla fall sist. Tyckte jag inte nådde upp riktigt till sin klass.
Nej.
Men tittar man på hela säsongen tycker jag att han är värd den här första platsen.
Mm. Och då om vi bara ska förtydliga det här då kommer man ju säkert få några invändningar från de som... följer oss eller så va? Att nu hade vi ju då Ingolfsson högre upp på värvningslistan. Men då ska vi bara förtydliga då det att Ingolfsson, det kanske är vi som var dåligt pålästa då om Ingolfsson och visste att vi inte visste hur bra han var innan han kom. Men det känns ju som att Björnsson var ju en lite mer, även om det inte var en prestigevärvning i Stenbäckenklass så var det en landslagsspelare som kom och så att det är lite, värvningarna var ju lite sett till till ingångsvärdena, förväntningar, krav, förhoppningar och så va. Och därför tycker vi att Ingolfsson kanske är en bättre värvning så sett än Björnsson. Om man nu, det nu är logiskt resonemang, det vet jag fasen. Men vi håller Björnsson ändå före Ingolfsson som handbollsspelare i år. Så kan vi väl säga.
Ja, så gör vi.
Vi har Alingsås Guif första matchen imorgon, sen ser SVT 1 den.
Jag har ju
några matcher också
jag tror att tredje matchen i Kristianstad ska också gå i SVT.
Ja.
Så har Ola pratat med Ola innan idag så han sa det faktiskt.
Han har med andra ord vad heter det? Programmerat sin video då så han har koll på kanalerna. Ola.
Ja, han har väl det.
Mm. Vad säger du om Alingsås Guif? Ja. Det blir lite Vilda Västern. Pang, pang.
Ja, när du frågade mig innan så sa jag att Alingsås skulle vinna. Men efter att ha sett Guif sista matchen så tror jag det kan bli rätt tufft för dem.
Mm.
Den är helt öppen. Är Kristianstad favorit i första så är den här matchen helt öppen.
Du menar det alltså? Att det inte...
Ursäkta, jag pratar lite mycket här.
Ja, jag tycker jag har pratat mer än vad jag har gjort någon gång.
En förutsättning är ju naturligtvis att man kommer bort från sitt bortakomplex. För Guif har ju inte varit bra borta i år.
Nej. Jag har faktiskt lite, jag måste bara sticka emellan för kan du vila rösten lite. Det var Dan Levando i Alingsås, presschefen i Alingsås och i landslaget för den delen. Som påminner mig lite om intressant statistik som jag har gjort en artikel eller en liten tycka om till idag. Den ska vi också publicera här i eftermiddag. Det är ju så att Guif är bästa hemmalaget, nu snackar vi grundserien, toppar hemmatabellen. Men de är bara nia i bland bortalagen och har bara de här, de tre bottenlagen bakom sig. Eller tre av bottenlagen, Önnered, Rik och Skövde. Och dessutom det som kanske är nästan som jag inte hade koll på men som Vandor visade mig att de tre senaste åren, sen slutspelserien, kommer du ihåg den man spelade istället för kvartsfinaler?
Ja, ja, ja.
Sen man la ner den så har man ju då, nu är det ju fjärde säsongen efter. Men de här tre slutspelen som har spelats då sen den lades ner och kvartsfinaler, som, det har egentligen inte så mycket med saken att göra. Men går vi tre år bakåt i tiden så har alltså i semifinalerna det laget som har hemma fördelen i en femte, eventuellt femte avgörande match inte gått vidare en enda gång.
Alltså.
Det har varit alltså egentligen underdagen sett till tabellplacering.
Ja, ja, ja. Och det är ju klart, det är ju helt annat förutsättningar nu när det är slutspel och det är. Mm. Jag tänker nu här på Alingsås mot Guif nu imorgon. Det är klart att nu har ju då Alingsås pressen på sig att de måste vinna de här hemmamatcherna.
Mm.
Och där är ju alla möjligheter att överraska i första matchen. Mm. Och det gäller ju även Ystad ikväll mot Kristianstad.
Ja, du tror rätt mycket på att ska de slå till eller lyckas ta en bortamatch så är det den första, va?
Ja, jag tror det. Jag tror det känns så på något sätt.
Samtidigt har ju hemma i kvartsfinalen har ju hemmaplan varit viktigt om man sitter rent resultatmässigt. Det har spelats 17 kvartsfinal och bara två stycken har vunnits av bortalag. Det är ju Alingsås tog en i Malmö och sen tog Ystad en i Lugi, va?
Ja, ja.
Eller har jag fel nu? Lugi tog ingen i Ystad, va?
Nej, det gjorde de inte.
Jo, de, nej.
Nej, inte nu senast i alla fall.
Nej.
Lugi vann ju första i Lund, ja. Och sen tog Ystad tre raka.
Ja, så precis. Så blir det. Helt rätt. Så att hemmaplan har ju betytt mycket, men ska man då titta lite historiskt, det var för tre år bakåt i tiden. Jag tycker det är lite, det trodde inte jag att det var så, att det hela och därför har vi ju faktiskt inte haft varken ettan eller tvåan i grundserien i final på sedan 2011.
Ja, okej.
Okay. Det är 4 år sedan nu.
Ja, ja.
Men, ja.
Då blir det alltså inte Kristianstad-Alingsås i år heller. Då kanske Marcus Lindgren rätt i sitt tips att det blir Alingsås Ystad i finalen.
Ja, precis, precis. Men som sagt, det är ju, går ju för ju riktig usel bortastatistik. Så att, det talar väl för Alingsås.
Ja.
Och att Kristianstad, jag menar, kommer de upp i hyfsat nära sin maxkapacitet så ska de ju besegra alla lag i elitserien.
Ja, ja.
Visst är det väl så. Deras...
Man ska komma ihåg att Lukas har haft ganska svårt mot just Kristianstads tuffa mittförsvar också.
Ja, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Var ni gått på kamma?
Men det är Ystad då, ja. Marcus Lindgren tippar ju final. Senast Ystad vann guld. Då uppträdde du ju.
Ja.
92. Berätta, vad gjorde du?
Nej, men jag hade ju sagt på sommaren innan säsongen att vinner vi SM-guld i år så ska jag ställa mig i hallen efter matchen och sjunga och spela gitarr. Och vi vann ju.
Mm.
Och jag ställde mig där och sjöng och inför publiken. Men jag visste ju inte att TV hade ju kvar sändningen, så vi gick ut till någon miljon tittare också.
Och jag kan säga,
det lät ju inte vidare vackert det heller, men jag gjorde det i alla fall.
Men vad var det, Bob Dylan och Rolling Stones?
Det var... Ja, det var Rolling Stones. Ja. You better move on.
Om det blir Ystad guld i år, igen, ja, det är ju då 23 år sedan.
Ja, du har ju stressat mig under veckan.
Ja, jag kräver ett löfte om det skulle bli Ystad guld.
Ja, du kräver ju det, va, och... jag funderar lite grann, va? Men blir det så att Ystad tar guld, så ska jag ta och cykla mellan Ystad och Kristianstad.
Mm.
Och där ska jag köpa en tårta. Jag kanske ber Ola beställa den här tårtan.
Ja.
Så ska jag hämta den tårtan när jag har kommit fram, och så ska jag gå upp till sportredaktionen på Kristianstadbladet och bjuda dem på den här tårtan som tröst på att de inte vinner SM i år heller.
Ja, det är ju lysande. Det gör
vi. Men jag måste kolla upp de här cykelvägarna. Jag måste ha cykelvägar. Jag kan inte cykla från den här stora vägen med tanke på min olycksfallsregister.
Nej, för då blir du kommer du ut fram. Då blir det inget tål.
Nej, vi får kolla det när det är klart med guldet.
Nu kan du cykla längs där Österlen upp. Det är nog vackert.
Ja,
liten omväg.
Det blir nog en bra omväg kan jag tro.
Ja. Kan det vara värt? Vad lovar du om de går till final då, Ystad?
Nej, det får räcka med detta.
Ja, det
måste... jag får en livlina.
Ja, okej. Det och det om herrarnas semifinaler. Vi har ju damernas semifinaler också. Sävehof valde Skövde. Och följaktligen blev det då Skuru som möter Västerås Ersta.
Det blev inte den där drömsemin mellan Lugo och H65.
Nej, långt därifrån. Nej, nästan. Det är väl ett, framförallt H65 är ju ett rejält misslyckande. Och Skövde slog Lugo i femte avgörande. Så det är väl också ett misslyckande. Lugo har alltså inget lag i en semifinal i år. Jag vet att Emma han twittrade i varje fall att det var, jag vet inte hur länge sedan, men det var ett tag sedan som de inte hade, alltså varken på dam eller här sidan. Sävehof Skövde, ja, det är väl man kan ju bara läsa vad Magnus Frisk han sa efteråt. Han hade ju Skövde-tränaren, den legendariske mångårige, han hade ju mer eller mindre redan gett upp. Och det var väl kanske i och för sig lite befriande, för det är ju ofta man ska hålla masken och vi har chansen och sådär, va. Men sen tror jag inte han har gett upp rent.
Du får tala med Magnus Frisk. Jag träffade honom då i Lund när vi gjorde på den där. Och jag har inte sett honom på massor med år.
Nej.
Då påminner han mig att under VM i Sverige 93,
ja,
så bodde han och Kjolle Ström hos mig. De gjorde något jobb där för GIH. Va? Och ja. Så fick de bo hos mig.
Men var bodde du? Eller vad hade du?
Ja, jag bodde i Malmö då i ett sånt där... Outrumhus. Så att de bodde där faktiskt. Och ja. Han tyckte det var helt fantastiskt. För jag hade sagt till dem att ni får dricka så många öl ni vill. Kylen är fullt i er. Så det var kul.
Blir det
jag inte glömt. Jag vet att Kjolle också har påminnt mig om det ibland. Han var så imponerad av det. Drick så mycket öl ni vill.
Gjorde de det då?
Ja, det gjorde de nog. Det tror jag nog.
Blev det något rapporterande till GIH då? Eller?
Ja, det tror jag. De gjorde nog ett bra jobb där faktiskt. Ja. Nej, det var, jag kommer inte ihåg vad det handlade om. Men,
nej.
De gjorde ett jobb där. Och i Malmö spelade Sverige. Jag vet inte vad Sverige spelade i Malmö då. Jag gjorde nog någon match
kanske,
i alla fall.
Ja, för så spelade de väl i Göteborg också.
Ja.
Nej, men Frisk han sa det, han tyckte det var trist att Sävehof, för han sa att de vinner ju mot alla, så att såklart så blir det ju Sävehof i final. Och Skuru Västerås Ersta är väl lite mer ovisst där kanske. Ja. Västerås Ersta är väl lite av underdogen såklart, men finns det ju en chans där. 2-5-1 försvar som möts, vad nu det kan betyda i och för sig, men det är inte så jäkla ofta vi ser det ändå i svensk handboll. Det kommer väl i sig mer och mer, de här lite olika försvarsalternativen. Det ser vi. Så att Sävehof, Skuru tippar jag i final. Vad tippar du?
Ja, nej, jag håller med dig. Det skulle varit en överraskning annars.
Ja. Så går vi vidare med, det finns ju mer semifinaler som vi var inne på. Champions League.
Ja, det var ju två helger här fullspäckat med tv-tittaren. Nästan i Björn Andersson-klass.
Ja.
Jag tror att vi är inne och nosar på alla. Jag såg väl inte hela matcherna, men jag såg i stort sett kanske 80% av de här nu.
Kvartsfinalerna.
Ja, 8 matcherna som det blir. Ja. Två helger.
Ja.
Om vi ska dra det snabbt så var det Barcelona-Zagreb. Där Zagreb gjorde en bra hemmamatch i vanlig ordning. De påminner lite om Hammarby tycker jag. Alltid jättebra hemma. Framförallt ett försvarsspel. Men sen kommer de bort, så är de helt borta i regel. Mot bra motstånd så att säga. Roligt var ju då att tränaren Vujovic då innan matchen i Barcelona, han hyllades ju. Han har ju spelat där hela tiden. Men jag undrar hur han kände sig efteråt när de hade torskat med 22 bollar. Det kan inte ha varit kul. Det blev 43-21 i Barcelona.
Ja, ja.
Och man kan bara konstatera också att Karabatic, han visar att han fortfarande är number one i världen när det gäller handboll. Ja. Sen hade vi Kielce Vardar. Där hade ju överraskat ju Kielce genom att vinna bortamatchen med 22-20.
Ja, det gjorde ju det. Då kände man ju att ta dem.
Ja, då tyckte man då är det klart, men det blev en tuff match. Ja. Och jag kan ju säga att hade din kompis Sterbic nått upp i normalklass så hade världen nu kunnat vända på det här. Det var en spännande andra halvlek i alla fall. Och sen fanns ju sonen Dushibayev fanns ju då i vardag och pappa Dushibayev han är ju coach för Kielce. Och sen sonen han smällde in mål efter mål i andra halvlek och jag undrar då hur känner sig Dushibayev pappa i det här läget? Tänker han liksom poga jävel, vad gör han? eller vad, hur tänker han här? Samtidigt vill han ju unna sonen framgång. Men alltså Kielce lyckades vinna med 2 mål till slut så att de gick vidare på +4. Barcelona hade ju +24 i sina matcher.
Det jag såg förresten, det är ju ungefär vad de har i ligan, bara på tal om Barcelona. Ja. Vi ska ju snacka lite ligorna och slutspelen då och sådär. Men de har ju vunnit alla matcherna, 26 matcher så här långt. Ja. De har gjort 1034 mål. Så jag kollade vad snitt, så i snitt så vinner de sina ligamatcher med 40-26.
Ja.
Det kan ju inte vara kul. Alltså.
Nej, det kan inte kul att spela. De måste se bara framåt Champions League.
Ja. Och det måste du går då ändå en hel säsong och inte ens Champions League gruppspel är ju någonting. Ja, det är ju några matcher som är så klart stora matcher men de vet att de går vidare. Det är ju egentligen kvartsfinalen. Det är ju då som är det till för dem.
Då börjar det för dem.
Så de går ju i 6-7 månader nästan utan att spela några avgörande matcher. Ja, det är ju deras problem. Ja. Kostar gör det ju för dem i varje fall. Ja. Alltså spelarlönerna.
Ja.
Gå vidare kan ta med kvartsfinalen.
Alltså vid Vespen Paris, där slutade ju matchen i Paris 24-24. Och här i Vespen så vann ju då Vespen ganska enkelt med 34-28, 16-12 i halvväg. Vad man kan notera från den matchen är ju att Mikkel Hansen, han gör ju sitt första mål först efter 20 minuter.
Mm.
Och sen gör han 14 till. Mm. Han hade då 15 mål på 17 försök.
Ja.
Och det är ju tråkigt att inte en sån spelare är med i Final Four i Köln. Det är ju den typen av spelare man vill se.
Mm. Mm.
Men jag tror att han måste lämna Paris snart om man vill vinna någonting på klubbnivå. Jag skulle gärna vilja se honom i Bundesliga i Flensburg eller Kiel eller Rennes. Jag är topplag i Bundesliga. Sen kan man säga om Paris också att om man gör och nazist de underpresterade båda. Om man gör han hade väl bara kring 20% i mål.
Jaha.
Nazist var helt borta hela matchen. Och även Vorry, han är ju klart på nedgående. Kopja, Abalou, sådana världsstjärnor. Där de underpresterar allihopa. Så då kan man ju inte vinna.
Men det är ju lite som du sa redan inför säsongen, eller kanske redan i fjol nästan, att det är ju väldigt många gamla spelare i och för sig tror man ju att det är ju sådana här matcher de ska kunna tända till liksom. Men
det går ju inte att gå på sparlågan hela säsongen så tror att man ska vara uppe på sin gamla nivå igen i en sån här match.
Nej.
Men Vesprim imponerade, framförallt försvarsspelet i första halvlek. Illich, en annan Kielstjärna, var lysande tycker jag.
Mm.
Och sen slås det också när jag tittar på de här Champions League-matcherna. Om man tittar lite på statistiken efter matcherna när det gäller tekniska fel.
Mm.
Alltså de har ju aldrig över 5 tekniska fel någon av lagen egentligen. Nej. Och så tittar man då på svenska kvartsfinalerna där man ibland kommer upp mot 20 tekniska fel lagen.
Och ändå i Champions League, det otroliga tempot de spelar i.
Ja,
och den kraften eller den där är så tycker man att det skulle bli fler tekniska fel egentligen. Jag menar marginalerna är ju mindre, mer står på spel och som sagt oerhörda tempot.
Ja.
Men de grejer det i det tempot också.
Och ibland så tänker jag när jag ser svenska, vad fan är det bollen det är fel på? Så där. Det var ju många frapperande tekniska fel Lugge gjorde till exempel. Mm. När man bara tappar bollen liksom, och slår passningar upp på läktaren.
Kristianstad i Hammarby, uppe i Eriksdalshallen också.
Ja.
Det var ju också en...
Men som sagt, man ser ju det väldigt sällan bland de här Champions League-lagen som har nått fram till en kvartsfinal.
Mm.
Ja, så vi tar sista då, Kiel Piksäget. Där Piksäget vann sin hemmamatch med 2 mål, men var chanslösa sen i Kiel.
Ja, jag pratade med Henrik Lundström då mellan matcherna och han var ju oerhört lugn i att de skulle vinna. Alltså den här situationen har vi varit i så många gånger, ja, och vi är så starka hemma så det är liksom, de var inte, det, alltså bland spelarna finns det ingen nervositet eller oro för det.
Ja, ja.
Det har jag ju skrivit om, men vilken, det är rätt häftigt det Lundström får vara med om.
Ja, han gjorde, var det den matchen han gjorde 4 mål? Nej, det var
i den första.
Det var den första
matchen. 2 i den andra, ja.
Ja, han hade 4 mål på 4 försök. Det är rätt starkt när man inte har tränat på en hel säsong.
Ja, jag vet ju inte hur det var. För då när jag pratade med honom efter, det var ju efter Pixegge, då hade han ju spelat 2 matcher. Han hade skjutit 5 skott och satt alla 5. Så jag vet inte riktigt. Han hade ju 2 mål i den andra matchen, hemmamatchen där mot Pixegge. Ja, så att jag
såg det. Ja. Ja. Ja, nu såg jag, nu spelar han mot Göppinge här i veckan i serien. Men då var han inte med på planen. Han var kanske hemma och förberedde den här Guifärkomatchen. Jag vet inte, han var kanske på plats där, jag vet inte.
Han spelar bara de stora matcherna. Han har det inskrivet i sitt kontrakt, han spelar på Champions League.
Det var kul med Kiel, de ställde faktiskt upp med 3 målvakter här. Va? Både Nakem Solin, danske unge målvakten, och Steinar Ege, 43-åringen. Men sen var också Palicka tillbaka.
Ja.
Och var riktigt bra faktiskt. Var riktigt bra att spela i stort sett hela matchen.
Ja.
Var även bra nu när han kom in i andra halvlek mot Göppingen.
Mm.
Så att han är tillbaka, det är viktigt för Kiel att ha en målvakt i form.
Det var väl det som fallerade i Ungern en del. Det var kanske mycket som fallerade när de förlorade där, men målvaktsspelet kom inte alls upp i någon nivå. De förlorade målvaktsmatchen stort, och då var ju varken Palicka eller Sjöstrand. Läste du det förresten?
Malta-febern.
Ja, jävla grej alltså.
Ja, Steinar Egan ringde mig också och berättade. Han har varit på någon träning, han såg ut som ett lik, så han har gått ner 9 kilo och det var ju ruskiga saker alltså.
Ja.
Men jag hoppas att han är på bättringsvägen nu.
Ja, men nu hade de väl, det tog ju flera veckor innan de hittade vad det verkligen var som kunde sätta in rätt antibiotika. Så att, men han, då kunde han ju, nu kommer jag inte ens ihåg. Nu är det väl 2 veckor sedan han fick då rätt antibiotika. Men efter han hade fått det skulle han kunna gå med feber i 2-3 veckor till. Va? Så att det var ju...
Men jag tror inte Kiel räknar med honom den här säsongen, för Steinar Ege ska nämligen vara kvar säsongen ut.
Ja, nej, men det är ju, alltså, för jag menar allt det han har sen att bygga upp.
Det är tufft. Det är tufft.
Semifinalen lottades sen,
ja.
I tisdags var det bara. Eller
det kan ju bli en drömfinal där mellan Kiel och Barcelona.
Ja, visst är det drömfinalen, eller hur?
Jo, men det får man väl säga att det är. Det får man väl säga. Men jag tror stenhårt på Vesprem faktiskt. Nu blir Kielarna sura på mig igen, men jag tycker att Vesprem...
Du lever ju för att reta upp dem.
Ja. Det är sådana gammal som sitter även i fredspolitik.
Ja, det märker jag.
Ja. Nej, men Vesprem var imponerat på mig. Att, den är inte helt klar, den här drömfinalen.
Nej, det är det ju inte. Andreas Nilsson, vad har du sett av honom då?
Jag spelar inte sådär hemskt mycket i den här matchen jag såg mot Paris.
Nej, nej.
Får inte spela bakåt med i alla fall.
Nej, nej.
Men Kjellman gjorde faktiskt 5 mål där mot Kiel.
Ja, det såg han. Blev bäst målskytt i det returen.
Nej, sen behöver väl Barcelona vinna mot Kielce. Men Kielce har haft en bra säsong. Eller Polen har haft en bra säsong. Nu har 3 i VM och Kielce till Final Four. Det är ju bra reklam för polsk handboll inför EM i januari.
Definitivt. Och Duce Bajev då, Kielce, ställs mot Barcelona igen. Alltså det gjorde han ju många år när han var i Ciudad Real.
Ja.
Så han kan väl Barcelona. Men om då drömfinalen Barcelona-Kiel har så många bra 9-meterspelare funnits på plan samtidigt då? Om Barcelona möter Kiel?
Nej, det är ju en bra fråga.
Alltså det är ju, deras båda Nimes uppställningar är väl bland det värsta man har sett.
De har skapat ihop det bästa som finns i världen.
Vi får se om det blir Barca-Kiel. Nu har jag varit lite insnöad på fotbollen här ju, och där är väl drömfinalen Barca-Bayern München. Det är ju lottning här nu, om det är bara några minuter till. Då får vi se om det kan bli. De kanske möts i semifinalen, det är ju ingen sidning där. Så att, men Barca mot tyska mästarna, det är drömmen både i handboll och fotboll. Vi har ju fler semifinaler. Ska vi dra i UEFA-cupen också lite kort? Spelas i Berlin 16-17 maj.
Ja.
Slovenska Gorenje Velenje mot Berlin. Och sen då Hamburg mot Skjern.
Ja, jag tror att Skjern kan vinna den faktiskt mot Hamburg.
Mm, det tror du?
Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt det. Sen vinner väl Berlin sin, så att Berlin Skjern i finalen. Ja. Mitt tips. Nej, jag tycker inte Hamburg imponerar. De har blivit av med Hans Lindberg också på högerkanten. Jag tror Skjern har en bra chans.
Ja. Har ni gått på kammar? Du, på tal om Skjern, ja. Så att Kristianstadbladet skrev att Marcus Olsson ska dit.
Ja. Han
verkade rätt säker på sin sak också. Och Marcus kommer inte dementera det heller. Jag tror inte att Kristianstadbladet hade gått ut på det viset. Så säkra på det om det inte hade varit så.
Nej, det är nog klart att han försvinner.
Min spontana känsla var lite sådär, alltså som sagt, Skjern i semifinal i UEFA-cupen och i semifinal i danska ligan, men det känns ju inte som... Och det är väl egentligen Danmarks motsvarighet till Kristianstad lite grann när det gäller intresse och så, va? Men de tar ju inte lika mycket på publik deras arena som Kristianstad gör. Och, jag vet inte, är det så... Ett litet steg sportsligt, men inte så mycket mer.
Nej, men jag tycker samtidigt, jag tycker att han hellre ska gå till Skjern än att gå till ett mittenlag eller bottenlag i Bundesliga. Det tycker jag nog.
Ja, okej.
Okay. Jag kan få ut mycket mer av det.
Nu får du hålla i micken lite, Kentau. Nu hördes det lite dåligt.
Ja, ja. Mm. Nej, men jag tror att han kan få ut lite mer av att gå till Skjern än till ett mittenlag, alltså i Bundesliga eller ett bottenlag.
Ja.
Sen tror jag också att alltså ungdomar idag, de har inte så mycket för att stanna kvar i sin klubb längre, utan de vill uppleva nya saker och så vidare. Så att...
Ja, jag förstår att han lämnar Kristianstad. Han har varit där i flera år. Han är mogen för det och
det är, nästa steg. Det är steg, säkert men... inte för att han tycker att Kristianstad är dåligt på något sätt. Tvärtom. Men han vill utveckla sig vidare genom att se nya...
Men är han inte så bra så han ska vara i en bättre liga? Menar jag lite.
Jag tror det kan passa bra för honom faktiskt. Mm. Danska ligan. För den är väl fortfarande snäppet bättre än svenska, även om svenska ligan har tagit in en del, tror jag.
Mm. Jo, så är det väl, men samtidigt kanske, ja, det återstår ju att se, men chansen till Champions League kanske större att spela i Kristianstad än i Skjern.
Ja, jo, så kan man ju också säga det, men kanske EOF är en bra... Mm. En bra plats att spela på något sätt.
Det kan ju vara. Och sen så precis, utvecklas det där i Danmark. Och sen kanske han är redo för Tyskland.
Ja, och Skjern kan ju faktiskt ta sig till Champions League. Man har ju slagit Kolding en gång i cupen. Så att, varför inte?
Nej. Ska vi köra lite Danmark där, ja?
Ja, där är det klart också. Semifinallagen är ju klara. Det är bara placeringarna som inte är klara ännu.
Nej, för de kör ju sitt gruppspel. Grupp A och grupp B.
Ja, och det är Kolding och Skjern i ena gruppen. Och sen är det Bjärngebro och Ålborg i andra. Och sen är det ju placeringar som avgör hur semifinalerna blir.
Ettan mot tvåan då.
Ja, och alla vill ju undvika Kolding naturligtvis.
Mm. Och då har vi en intressant faktum kring det. Att Kolding spelar ju på lördag imorgon.
Ja.
Ja.
Och vinner den matchen där, säger vi.
Ja, vinner de den... Ja, precis. På söndag spelar Bjärngebro och Ålborg. Då vet de ju Kolding. Och det är klart, vinner Kolding den och vinner gruppen.
Ja.
Då är det inte så mycket att snacka om. Men säg att Kolding skulle förlora och sluta, då är det klart att de blir tvåa i gruppen. Då vill man ju inte vinna den andra gruppen. Och Bjärngebro och Ålborg är en ren gruppfinal då ju.
Ja, okej. Okay. Det här är lite lurigt det där.
Kan det ju bli. Ser Kolding till att vinna så blir det inget snack. Utan då går ju båda lagen för att vinna för att slippa Kolding. Men skulle det Kolding förlora kan det bli rätt så intressant faktiskt.
Ja. Det är ju rätt jämnt bland de här fyra lagen, får man ju säga.
Ja.
På något sätt kan alla slå alla där.
Men Kolding är ändå Kolding. Är det inte lite så?
Ja, när det gäller är ju Kolding. Det har rätt i.
Men det är ju inte så lätt att lägga sig i handboll.
Nej, på ett snyggt sätt.
Det är lättare i fotboll, känns det som.
Ja. Nej, jag tror inte man lägger sig. Men man kanske inte har den där rätta spänningsnivån när man går till matchen.
Nej, precis. Du, vi tittar mot ditt Norge då.
Ja, då har man också nått fram till semifinaler. Och där får man också då välja efter placering. Och då valde Bode, valde Runar. Och Haslund valde Elverum.
Ja.
Och det är lite hejs idag, hör du
det? Ja, jag hör det. Det är cykelturerna som har tagit ut.
Ja, det kan det vara. Ja. Nej, men i alla fall så var överraskande där var ju att Runar slog ut seriemästarna Arendal.
Ja, och Runar som var sist in i slutspelet så att säga.
Ja, ja, alltså Sandnotte har gjort ett jättejobb där. Han hade en väldigt tuff start där och låg länge på nedryckningsplats i ligan.
Men, nedryckning, du snackar om norska. Ja, men det är ju rätt, ja, vi är ju på Norge.
Så. Nedryck, nedryck. Ja, nedflyttningsplats. Och han har jobbat upp laget så de är faktiskt i semifinal nu. Mm. Det får man väl säga grattis till Sandnotte.
Vad säger du? Har du, hur mycket koll har du på vilka favoriter till att vinna semifinalen? Då?
Jag tror att Bode vinner. Nu börjar Bode borta och sen har man två hemmamatcher om det skulle behövas.
Hasslum Elverum då? Har du koll på vilka starkaste?
Ja, den är ju lite mer öppen på något sätt. Hasslum gjorde ju rätt så bra i EUF-kuppen också. De slog bland annat Hamburg hemma. Så att Hasslum är väl lite favorit för mig. Men vad som är kul det är ju att Sanotti tränar i Runar. Mikael Apelgren är spelande tränare i Elverum.
Ja.
Och Anders Fältnäs är ju coach där i Bode. Så det är ju tre svenskar på bänken här i semifinalen.
Ja. Och i Arendal hade vi ju Kurtovic.
Ja, Kurtovic som egentligen borde gått i semifinalen.
Mm.
Och de spelar ju då 26 april nu i helgen, ja. Och sen är det 6 maj och eventuellt den 10 maj tredje match.
Det är landslagsuppehållet emellan där, ja.
Ja.
Tre svenskar där då. Det är lite som i Champions League. Det är väl tre spanjorer va? Plus Gislason i Kiel.
Ja, det stämmer.
Så någonting, det var ett av han Rasmus Boysen, så jag säger rätt, ja. Dansken som twittrar. Jag har skrivit att om man är på Twitter ska man följa honom, är handbollsintresserad. Och det kan jag väl säga här också. Han har twittrat rätt så intressanta saker. Han skrev det i varje fall att Kiel aldrig har förlorat mot ett lag som tränas av en spanjor i, det kanske bara var Final Four i och för sig, så att, men det är ändå några matcher.
Mm, mm.
Om vi nu ska gå på sånt där, jag är ju inne på sånt där nu. Jag har ju
varit, du är väldigt inne på det, ja.
Historiska och sånt där.
Statistik och grejer alltså.
Ja, det har väl inte så mycket betydelse när det väl gäller, men det är alltid kul att kunna se lite mönster. Det är ju när du bara gled in på, vi hade ju den här listan på bästa utländska spelare i år. Om jag bara slänger ut frågan, bästa utländska spelare i elitserien genom tiderna. Poppar det upp några namn sådär?
Ja, de poppar upp för mig direkt. Det är ju Kristianstads värvningar av de här jugoslaverna, Kos, Vlado.
Ja. Och Dragan.
Ja, Dragan. Alltså, det var ju bra, fantastiska handbollsspelare alla tre.
Ja.
Sen vet jag att Skövde gjorde också en bra värvning av en rysk Sokol, tror jag.
Ja, eller ukrainare var han väl, så ja, var han kanske. Var ju Sovjetunionen, ja.
Ja, och sen har du ju nämnt att Zaharia i Europa också en bra värvning. Och Galia i RIK, målvakt, som sen hade stora framgångar i Bundesliga när han gick dit. Jag vet inte om Ystad har haft någon till exempel utländsk spelare. Jag vet att IFK Ystad hade...
Basti, ja, har han någon danskt påbrå?
Nej, det är långt tillbaka. Han kan inte räkna. Men Arthur Sareba spelar ju i IFK Ystad. Var målvakt, stod alltid i kortbyxor. Han är pappa till tvillingarna Sareba som spelar just IF nu.
Ja, okej.
Det är ju en jag kommer att tänka på från Ystad.
Ja, det finns ju säkert, det finns säkert fler. Vi får göra en djupdykning. Vi får bli en lista framöver på det också.
Ja, en ny lista på gång alltså.
Har du att göra någon vecka sen. Ja. Den är nog tuffare. Det är nog konkurrensen tuffare. Och så är man ju alltid rädd att man ska missa något namn också. Ja. Så att, ja, men det får vi återkomma till. Du vet vad jag har glömt? Jag har ju glömt sponsoren.
Oj!
Ja, Svenska Handbollslandslaget AB. Det är tack vare dem vi sitter här ju.
Ja, det var viktigt att du kom på det.
Ja, för annars så stryper de väl pengar.
Du vet vad, min dotter är på besök här. Va? Jag hade beställt kaffe här för en halvtimme sedan och ännu har hon glömt.
Jaha, servicen är dålig där hemma.
Ja, jag har fått lite varmt till halsen så jag kunde prata lite bättre.
Ja, det är hennes fel att du...
Ja, men jag tror faktiskt hon går sig ut och springa och något kommit till mål nu.
Hon kanske tog cykeln så hon är ute i 4 timmar.
Ja, det kan vara det. Det var en parentes.
Det var en parentes, ja. Jo, men Svenska Handbollslandslaget AB tackar vi för att de är med och gör det här. Och det är ju landskamp snart på onsdag i Växjö. Och det finns faktiskt lite ståplatsbiljetter kvar. Så är ni sugna så försök inhandla någon sån biljett så får ni se Sverige-Slovenien. Jag kan ibland känna att de här EM-kvalet framförallt då ju, det är inte så kittlande match hela tiden utan det brukar ju handla om, det är en match som är riktigt och det är ju det nu på onsdag då eller de två matcherna hemma och borta mot den värsta konkurrenten och det är Slovenien förstås. Så att kolla gärna in den förresten så vi får väl se här nu, vi får med Svenska handbollslandslaget AB för att de har ju dratt, förbundet har ju dratt igång en egen podd, handbollspodd.
Ja, jag såg det. Men det är väl bra, de skulle koncentrera sig lite mer på damhandbollen än vad vi har gjort. Vi har haft lite dåligt samvete på det.
Ja, men det är ju precis.
Det är ju perfekt att de kompletterar också där lite grann.
Ja. Nej, vad tänkte du om Lövgren och handbollslandslaget AB, om de kommer fortsätta sponsra oss nästa säsong? Nu när de har en egen podd de kanske måste vi får se det, vi får hoppas att det är någon form av sånt pressstöd som det finns att de ser det så att det är viktigt för bredden i handbollspoddvärlden att det finns fler än som inte pumpar in alla sina pengar i förbundets egen podd. Nej, jag har faktiskt inte hunnit lyssna på den. För,
nej, inte jag heller.
Jag ska
lyssna på den.
Ja, det ska jag också göra. Grejen är ju att den, om jag har förstått rätt, inte ligger på iTunes ännu så man kan ladda ner den i telefonen på det viset. Och det är sällan jag sitter framför en dator stilla i, jag vet faktiskt inte hur länge de snackar, men så att man kan sitta och lyssna. Jag sitter ofta framför datorn, men då sitter man ju och jobbar och lyssnar på intervjuer och håller på med annat. Så det är svårt att koncentrera sig på en podd. Poddar lyssnar jag när jag gör någonting annat och vill ha det i telefonen.
Ja, okej. Okay. Man kan inte ta den i telefonen alltså?
Jo, den ska komma dit. Jag vet hur det var likadant för oss också. Att man i händerna på iTunes, de ska godkänna den och det kan dröja några dagar. Så att, Den kommer säkert dit. Men vi ser det som sagt, det är inte konkurrenter utan kollegor. Det är bra att det finns.
Ja, det är jättebra. Då får man täckt upp hela bredden.
Ja, precis. Så då får du snart svårt att hinna med dina tv-serier. Eller vad kollar du på för nu?
Nej, men faktum igår så skulle min fru titta på Badhotellet på TV4.
Jag har inte följt den, men jag vet att den finns.
Ja, den är rätt bra att titta på någon gång. Men så blev hon sur, fan, för hon är ju, det är ju inte Badhotellet, det är ju hockey.
Jaha.
Är det hockey, sa jag. Och då satte jag mig så den här förlängningsperioden. Det enda jag har sett av SM-slutspelet i hockey.
Det var lite lagom.
Så jag var med och fick vara med och fira Växjö där lite grann.
Fick vara med och fira? Ja, ja, en förlängning,
man satte sig på plats där och sen kunde man inte slita sig. Det var ju spännande.
Ja, ja.
Väldigt spännande intensitet i de här matcherna.
Ja.
Även i en femte period så var det bra tempo.
Mm. Ja, du plockade russinen ur Hopkins SM-finalkaka där.
Behöver du inte säga mer.
Nej.
Perfekt läge att komma in.
Är du, träffar jag dig i Kristianstad ikväll?
Nej, det gör du inte. Jag ska upp och se tredje matchen där. Den lördagen den 6 maj. Då ska jag dit.
Nej, det är ingen lördag väl?
Jo, det sa Ola att de skulle spela tredje matchen gick en lördag.
Ja, men jag tror.
Och det gick redan 15:40 så gick
det. Ja, så är det. Nej, det är inte den sjätte. Det är ju matchen i Ystad. Den sjätte, så du...
Är det inte Ystad?
Ystad den sjätte, onsdag.
Okej, okay. Ja, då har jag tagit fel.
Ja, du får köra åt rätt håll.
Ja, men jag ser det matchen på tv ikväll.
Ja, då får vi anledning att prata om den när vi hörs. Igen.
Ja, ja, ja.
Vi kör väl om 2 veckor igen. Och
jag får önska dig lycka till med den här stand-up-komedin ikväll.
Ja, ja, för fan. Jag får ringa, blir nervös för att ringa och få lite tips av dig.
Ja, det får du göra.
Du vet ju hur slipsten ska dras när det gäller. Det var väl du som sa, du försa väl där en gång där i, eller när var det? Eller var det nere i Ystad? Då när Glenn Göransson plockade upp det där. Den där grejen med Lukau och Ola Lindgren. Var du inte, då var du väl intervjuad?
Nej, det var en sån här sponsorträff där i Ystad.
Ja, det var i Ystad. Ja, alltså det gäller ju. Man får ju hålla tunga rätt i mun när man är med i sådana där sammanhang. Ja, men det är bra, Kentari.
Ja, men det är bra.
Vi tackar lyssnarna. Jag tackar dig. Tackar mig, kanske.
Ja. Här kom min dotter förresten. Hon hade sprungit. Hon kom i mål nu.
Ja, och då kommer snart kaffet fram.
Kommer kaffet till.
Ja.
Det är bra.
Det är bra.
Så, hej.
Tack, hej.